människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Hej och varmt, varmt välkomna till Modiga människor. Det här är avsnitt 185. Och den här intervjun kommer att handla om maktmissbruk som sker inom SIS, det vill säga Statens institutionsstyrelse. Och vi kommer att prata om de här slutna ungdomsfängelserna som finns lite grann på många platser i Sverige, helt enkelt. Och med mig så har jag Mikael Spratz. Och han har ju... Sa jag fel? Jag har övat. Ja. Och han har jobbat på två utav de här institutionerna och jag har själv jobbat på två. Så att, ja, det här är en jättejobbig intervju, men vi kör. Så varmt, varmt välkommen, Mikael.
Tack snälla.
Ja. Jo, jag ska ju bara kort introducera dig också såklart. Du är ju, alltså du har ju pysslat med hur mycket som helst.
Ja.
Massa mindre bra saker också. Men det har ju du vänt till någonting väldigt positivt. Och du gör ju det du kan för att stötta och hjälpa andra som har hamnat snett. Men du är även, du är skådespelare. Du är personlig tränare. Du är coach. Du har två döttrar. Du har ju hållit på hur mycket som helst inom sport också. Men det ska du få berätta lite kort om själv. Så varmt, varmt välkommen.
Tack snälla. Ja, jag vet att jag började träna karate ganska tidigt. Jag var 14 tror jag. Och jag höll på med det tills 2010 var sista gången jag tävlade. Har varit med landslaget, har fightats, jag vet inte, ett par hundra fighter säkert. Ja, älskar kampsport. Älskar att slåss även under ordnade former, eller bara under ordnade former numera. Förut var det lite, ja. Men ett rop på hjälp är vad det handlar om, det var väl därför jag höll på. Men som sagt, jag har två döttrar. En är 27, den andra 11. Jag jobbar för tillfället med glas. Håller på att montera glas som folk pangar. Jag har hållit på med så otroligt mycket. Jag har haft restauranger, jag har haft kaféer. Jag har haft bemanningspool. Jag har hållit på med mycket. Mycket grejer.
Mm. Ja, jag är så glad att vi gör den här intervjun. Vi har ju pratat en del innan den här intervjun. Och vi delar ju synen på de här så kallade liksom statliga fängelserna för ungdomar. Och det är det vi ska prata om.
Yes. Vill du,
vill du berätta hur din resa liksom såg ut eller ser ut inom det?
Ja, jag började ju, det var ju rätt länge sedan, jobbade i Uppsala på Bärbyanstalten på en vanlig vårdavdelning eller ja, vad det nu kallas. Där killarna, de känner av sina straff där. Sen började jag jobba på Klockbacka. Nu när jag kom hem från USA började jag jobba på Klockbacka. Det hade jag gjort innan också. Men nu var jag taggad och jag kände att jag vill göra någon skillnad. Liksom. Innan har jag varit ute och föreläst och grejat mycket med en god vän till mig. Det var efter de här SIS-upplevelserna. Men jag jobbade på Klockbacka. Och min filosofi när jag jobbar med de här killarna är att om jag binder eller bygger en relation och får någon typ av förhållande till den här killen så kan jag påverka honom på ett bra sätt. Det där var vi rörande överens om när vi jobbade ihop med polisen. Jag och Johan Viktor och min vän som gick bort. om att det här med kvarterspolis var en bra idé och så vidare och så vidare. Det byggde just på att om man har en relation med den på andra sidan så är det svårare att göra några dumheter eller ta emot. Så jag försökte bygga relationer med killarna och det har gått jättebra. Fortfarande killar som ringer som är dömda för mord och så vidare. För att de vill prata med mig och de vill kanske få hjälp och de vill bli uppstyrda i vissa situationer som kommer vad gäller jobb och så vidare. Men en dag när jag skulle hem från Klockbacka så blev jag inkallad på kontoret till chefen och så säger hon: Du har blivit, jag kommer inte ihåg om hon sa stämplad eller du har blivit märkt eller något liknande som en säkerhetsrisk. Och jag vill att du bara går och hämtar dina grejer och sen i din tjänstgöring slut. Och jag sa, vad menar du? Liksom, det här är ju, det är det jag har nu. Jag hade precis kommit hem från USA, jag hade jobbat några månader. Men jag hade... Jag fick nästan panik och jag kände, vad fan är det här? Varför ska jag få gå? Säkerhetsrisk? Hur kan jag vara en säkerhetsrisk? Ja, då var det då någon som, eftersom, och jag tror, det här är min lekmannabedömning, men jag tror att de här, många av de andra som var där och jobbade som behandlingsassistenter, dock bör tilläggas, inte de kampsportsmänniskorna som var där, för de var raka, men det fanns små muskeltroll och grejer som gick där och flexade för de här små killarna. Någon av dem hade sagt att jag gick och filmade på avdelningen med min telefon. Och att jag hade somnat bredvid en dömd mördare. Vilket var förkastligt. Vilket skulle vara förkastligt om jag nu hade somnat bredvid honom. Men så var det inte. Men hur som helst, det var skälet till att jag fick gå. Jag var en säkerhetsrisk. Det var bara att köpa. Jag packade min väska och satt mig i bilen. Det dröjde en kvart. Så ringde anstaltschefen och så sa han, hej, det är XXX. Jag hörde att du hade slutat nu på Klockbacka. Ja, så ja, det stämmer. Ja, okej. Okay. Är du intresserad av att fortsätta att jobba så kan du få jobba hos mig. Vad menar du, tänkte jag. Vad fan, du är ju chef för anstalten här. Vad då, har du något extra jobb att stå och sälja frukt eller vad fan är grejen? Nej, det var inte så, utan han hade HVB-hem. Jag vet inte om han ägde dem eller om han bara hade ett starkt inflytande. Men han erbjöd mig jobb på stående fot. En kvart 20 minuter efter jag hade fått gå. Jag tackade nej, åkte hem och kände att jag var jävligt upprörd. Jag tyckte inte det här var rättvist. Det enda jag hade gjort var att prata med den här killen och försökte att styra upp honom på något sätt. Det gick någon vecka. Så blev jag kontaktad av Tysslinge. En som nu är omdiskuterad efter det har varit som en ström av folk som har hoppat över staketet där. Då blev jag typ headhuntad dit. De sa att vi har hört talas om dig, vi har hört att du är duktig och så vidare. Vi vill att du kommer hit och börjar jobba här. Och efter någon vecka hade jobbat så sa de att vi vill att du tar hand om killarna när de kommer in. Och pratar med dem och försöker att peppa dem så mycket som möjligt. Och jag kände mig jättehedrad och jag sa att jag har ingen utbildning för det här. Det behövs inte, så det kör på bara. Så det dröjde ett tag, sen hade mina, som de sa, dina papper har kommit från Klockbacka. Och tyvärr, du kan inte vara kvar här heller. Så sa jag, varför det? Har det hänt någonting här? Nej, men det vi måste hålla en viss nivå då inom institutionen. Och den nivån, i mina ögon, den nivån, den är att slicka uppåt och sparka neråt. Det är precis så hela SIS drivs. Det är nepotism. Jag känner en kille som, ja, och så får man jobb. Och det var så jag också fick jobb förvisso. Men jag känner att jag var där för att jobba. och försöka göra någon skillnad för de här killarna. Om man ger sig ut och skjuter folk eller vad man nu gör, om man tar livet av folk eller spränger portuppgångar, eller det var ju sådana killar som satt där, så tror jag att man har den starkaste karaktären, och man kanske inte är direkt peppad att gå i skolan och så vidare. Och givetvis då på SIS så finns det inget krav. I Sverige så är det skolplikt. Det är lagstadgat. Men på SIS gäller inte det. Så att man går och väcker en kille och säger att det är dags att hoppa upp till skola, jag har ingen lust, då ska man gå därifrån. Och jag tycker att kommer man in och har en massa tillkortakommanden och det inte finns något som helst intresse av att förbättra den här killens situation, till exempel lära sig svenska, lära sig ett yrke, man skulle kunna få ut killar som kunde snickra, kunde måla, kunde lägga golv eller mäcka bil eller vad fan som helst. Men de sitter där, de knyter kontakter med, vissa är ju där på för att mamma är fylld och pappa är borta eller något liknande, och har alltså sociala problem. Och de sätts på samma avdelning som mördare. Alltså det är så dumt så det finns inte ord. Och sen, som när jag var på Tysslinge, så var det ju, då hade det här med det är inte som nu när det dör tre om dagen, men gängen var ganska djupt förankrade. Och då av misstag så hade två gäng kommit ut på rastgården samtidigt. Och givetvis, det blir ju kaos. Det blir ju kaos. Och alltså SIS, de jag har jobbat på, är en lekstuga. Det är bara larv. Jag har en tjejkompis som också börjar på Tysslinge. Hon vägrar att krama en kille som jobbade där. Och då hälsar inte han på henne efter det. Du förstår, det är sådana övergrepp. Det är sådana vidriga människor, många av dem som jobbar där. Riktiga, det är sadister. Och, alltså det är som penalism där inne. Det är vedervärdigt. Det finns inga gränser. Vi hade en autistisk kille som satt där. Honom gick de in och sa, ditt jävla fetto, upp och hoppa. Vem säger så till en annan? Och den här killen har redan fått hela sitt liv. Han fått äta skit för att folk har betett sig mot honom. Och så ska han, så gör han någon tokighet. Den här killen hade gjort något riktigt vidrigt. Ingen sexgrejer, för det kan jag inte jobba med. Men han hade gjort en grov sak. Men det blir väl inte bättre om man plågar honom i 4 år. Blir det ännu värre. Så att, nej, jag fattar inte. Hela SIS är bara en stor chimär alltså. Och sen all korruption som är i bara direkt, så fort du kliver över tröskeln så är det ju någonting. Mat som beställs dubbelt så mycket som det egentligen behövs. Och det är klart att den killen som är anstaltschef eller avdelningschef eller vad det nu är, att han får en slant på sidan. Fan, det fattar ju vem som helst. Och det är statligt. Det finns ingen kontroll. Det är katastrof. Jag har så svårt att förstå. Alltså dessutom, det här är ju det värsta. SIS har ett återfall på 80%+. Vad är det för något? Vilken annan verksamhet skulle få ha... Tänk att ha ett sjukhus där 80% eller mer gick bort. Operationer, ja, 80% går bort. Det är liksom inte, det är inte acceptabelt. Men precis så är det. Det spelar ingen roll. Det är unga killar. De sitter där och gråter. Om man kan ta ett exempel. Det var en kille. Han hade ställt till och slagit och levt rövare. Så han fick sitta isolerad. Jag gick in i hans cell, stängde dörren bakom mig. Och han var jättefarlig. Åh, du måste se upp för honom. Världens mjukaste, snällaste kille. Han har gjort något. Han hade dragit kniv mot sin styrpappa. Och då fick han åka in på SIS. Men jag gick in, låste dörren bakom mig. Och så säger han, vad vill du? Jag vill prata, säger jag. Jag vill inte prata. Nej, då får du lyssna. Dröjde en halvtimme, så satt vi och lipade bägge två. Då berättade jag om mitt. Och han kände väl identifikation. Och så satt vi där bägge två och snörvlade. Så det var, alltså, det är så lätt att stämpla de här som endimensionella. Jag är ingen som ska liksom, jag måste ge dem solen, det måste ge dem. Det är inget sånt. Men det är ett systemfel från början med de här killarna. Socialtjänsten, det är också, det är ett skämt. Usch. Mm. Usch, precis. Mm. Jag har aldrig jobbat med tjejer, men mm. Men jag har ju hört, jag följer ju bland annat de här CIS-tjejer, tror jag heter.
Mm.
Det är så jävla vidrigt att de där människorna som jobbar där, som utsätter de här tjejerna, som dessutom är i en utsatt situation redan innan. Alltså, helvete, sätt in dem på Hall istället, på någon avdelning där. Där blir de ju omhändertagna, får de sina fiskar varma. Vedervärdigt.
Mm.
Usch, det är så inhumant. Det fanns förut en organisation som hette KRUM, som var kriminalvårdens humaniserande, att det skulle bli mer mänskligt. Och bjärt i kontrast till det, så kommer nu riksdagen med något förslag att, eller alla partier har väl varit och trevat på det, att vi ska dubbla straffen. Va? Vad ska det göra? Då sitter de i 8 år istället och hatar. Sjukt.
Ja, men jag tänker på det här. Du är 80, över 80 plus liksom återfallsrisk. Vi pratar en plats på SIS kostar ganska mycket per dygn.
Drygt 8 000.
Ja, och det varierar ju beroende på vilka avdelningar de hamnar på.
Mm.
Min erfarenhet är att det är ganska ofta personal som inte har någon utbildning. Och som du sa själv, så känner du någon, så har du ju en chans in.
Absolut.
Mm.
Om du har rätta virket.
Mm.
Att du håller käften och bara trummar på och inkasserar dina pengar.
Kan du inte berätta om det här med hur många... Alltså personalen bygger relationer med ungdomarna. Du gav ju mig ett exempel på hur en kille snackade.
Ja, ja det, jag har nämnt den varje gång, men det är så graverande så att det är, varje normalt funtad människa förstår att det är ju helt vansinnigt. Och den killen jobbar kvar, det är det bästa. Det var så här, det kom en kille som var dömd för ett grovt brott. Han kom från en anstalt då till en annan där jag jobbade. Och när han kom in, eftersom jag jobbade med honom förut, så ja, man morsar med, kramar om honom, säger hej hej, välkommen, typ. Så babblar några ord. Så hör jag bakom mig hur någon ropar, tjena min fucking broder, med sån här orten. Han försöker orta till sig, men det är en jävla lök. Ja, vad var det för något? Jo, då är det en kille som jobbar där. Det är inte en intagen, utan det är någon som jobbar där. Som då ska vara någon typ av förebild för de här killarna, förhoppningsvis. Han står och säger, tjena min fucking broder.
Det finns ju några sådana inom SIS. Ja.
Ofattbart. Sen är det många där som var helt, alltså, geniala. Några av mina polare som jobbade där, bland annat en kille som jag mötte på gymmet igår, som jag frågade honom så här, är du kvar precis? Han bara tittade på mig, vad fan skämtar du? Ingen är kvar där. Nej, men så jag, vad har hänt? Vad fan tror du har hänt? Kolla, du såg ju hur det sköttes, du och någon vet ju. Och så pratade vi och han drog en massa händelser också. Det är en cirkus. Det är en cirkus och de inkasserar så in i helvete med pengar. Det är miljarder som går till SIS. Jag tror de har 750 platser. De får, om det är 2,5 miljard tror jag. Och så kommer de i så här, att vi ska lägga 80 miljoner på att få stopp på gängkriminaliteten. 80 miljoner. Vad är det för skämt alltså? Ja, det är ofattbart. Men
skulle du säga, ja, alltså det här att det är inte så hjälpsamt för de ungdomar som hamnar där?
Nej. Det är snarare tvärtom. Som jag förklarar, om en kille har haft problem med att pappa är full hemma, eller ja, det finns ju många dysfunktionella familjer som helst. Och killen ger sig ut och hittar på något jävelstyg, tar en bil eller smäller av, vad som helst, rånar en bank eller vad fan som helst. Och så blir han dömd då till att sitta 1-2 år på SIS. Kommer in och får sitta med en massa killar, och det är en massa, är det väl inte, men det är ett par stycken i alla fall, som sitter där, som har tagit andra människor av daga, grovt kriminella. Vissa sitter där och, ja, hur som helst, att ge de här killarna då, som är osäkra och instabila till och med på var de kommer ifrån, en alternativ förebild. Och antingen så är det, tjena min fucking broder, eller så är det någon som sitter där för att de har skjutit någon eller knivhuggit någon till döds. Vem är det som har tänkt ut den här extremt, alltså det är ju fel från början till slut. Jag kan inte förstå det. I min vildaste fantasi föreställa mig hur det här skulle kunna göra någon skillnad för någon. Mer än de som inkasserar pengar. Så, alltså mycket pengar. Vi pratar mycket, mycket pengar. Det är liksom... Och alla håller käften. Ingen säger något. För att då... Om man börjar babbla och säger någonting, då är man inte önskvärd längre. Och jag skulle ju knyta relationer där. Och som jag sa, min dotter var här en dag. Vi satt och snackade och så ringer telefonen. Och jag ser att det är ett 010-nummer. Så jag tänker, nu är det säkert en av de här killarna. Då är det en kille som jag har jobbat med, som sitter för mord. Som ringer, hej, hur är det? Och vi pratar och jag säger min dotter här. Ja, men då, jag ringer sen. För han fattar vikten av liksom närvarande pappa i allting. Men så farliga är de. Det är dit jag vill komma. Men det är ju för att vi har en relation. Om jag beter mig som ett svin, som de här människorna gör mot de här killarna. Många av dem. Inte alla, men många. Det är klart att de kommer ut. De är ju som krutdurkar. Ofattbart. Och när jag har varit ute... Jag har föreläst på, jag och Johan Viktor föreläste ju då på Hall och Österåker. Vi var lite överallt. Och det var samma sak där, de killarna. Det är brist på positiva manliga förebilder. Och det behöver inte vara pappa. Det kan vara idrottstränare eller lärare eller kompis, pappa eller vad fan som helst. Va? Men någon...
Ja, men jag tänker att det är brist på ganska många, alltså så här vuxenförebilder. Jag menar, någonting har ju... Vi lever ju i ett samhälle där många, så barn blir inte sedda. Jag menar, du går på förskolan från att du är ett i enorma grupper. Mm. Ja, och så lägger man då till en hemmiljö då, där man kanske har föräldrar som inte är så närvarande alls.
Men de kan vara frånvarande på det viset att de sitter och jobbar också 24/7.
Ja. Så ett frånvaro betyder ju inte alltid frånvaron av fysisk närvaro.
Nej.
Men,
Min pappa, han var en riktig, i min värld, det här är ju som att svära i kyrkan, men han var en riktig man. Han jobbade och han slet för sin familj för att vi skulle få det bättre. Vad han inte visste var att om han hade varit hemma mer så hade vi fått det bättre. Inte materiellt, men vi hade fått det bättre, en bättre start kanske i livet. Men det visste inte han. Han hade inte de verktygen. Han jobbade arslet av sig för att vi skulle kunna ha, du vet, stort hus, segelbåt, bilar, restauranger, bla bla bla. Och alla sa, åh gud, det måste ju gå hur bra som helst och det måste ju vara så roligt. Men jag har suttit och beklagat mig om det här förut. Jag hade velat att han följde med mig på någon av mina träningar, någon av mina matcher, någon av mina tävlingar som jag var på. Men nej.
Ja, men det är ju det handlar om. Det handlar ju om relationer. Du säger ju själv, du ställer dig med en kille där och pratar med honom. Vad händer när du öppnar upp och pratar med honom?
Mm.
Du bygger en relation.
Jag gick om någon vägen.
Ja.
Mm. Och det där, det är så intressant också med, när jag var ute och föreläste med Emrys Roth. Du vet vem Emrys Roth är? Han var en överlevare från förintelsen. Och han gick bort.
Ja, men nu vet jag.
Ja, han gick bort nu på förintelsens dag, ironiskt nog.
Mm.
Han hade ju teorin att utan frånvarande pappa så går det åt helvete för 99,9%.
Mm.
Och de andra hittar en annan positiv manlig förebild, men pappan är givetvis så föredra. Och han hade många exempel som helst. De gånger vi var ute i skolor, när vi var på fängelser och så vidare, var samma sak. Det var alltid, det var dömda mördare och det var knarklangare och det var en och fjärde. De stod och skrapade med foten och sa, så här har jag aldrig pratat med min pappa någon gång. Så att, men nu då de här tiderna som är när man, som jag säger, att det behövs närvarande pappor. Du säger, han räcker inte med mammor, säger alla. Och det gör det inte, för att vi har olika funktioner. Så enkelt är det. Och de här killarna behöver styrning. Och får de inte det, så hittar de någon alternativ styrning. Då kommer någon snubbe i någon fläskig bil med någon snygg tjej som sitter bredvid. Som kanske är en cis-tjej. Som inte har fått någon uppmärksamhet heller. Och ja, som jag har lärt mig, eller vad jag har hört, det är att tjejer hittar män som är som pappa och killar blir som pappa. Därför är det viktigt att vara en bra manlig förebild. Hellre att min dotter säger till mig, men allvarligt, det räcker, jag vet att du älskar mig, du har sagt det 15 gånger nu. Hellre det än att de suktar efter det. Det är så jag känner i alla fall. Så, ja. Mera engagerade män. Mera, alltså det har blivit, om du tänker då att det är ett hem där de inte har så mycket närvaro. Det finns inte så mycket pengar. Och det är tuffa tider som det är nu. Vänta, nu får jag sms från min dotter. En sekund tar det bara. Så. Vänta. Häng kvar. Ah, fan, förlåt. Häng kvar, det kommer här. Så. Hej igen.
Hej.
Det är det jag bryter för.
Nej, hallå. Sådär, nu får inte du försvinna här. Nu hör inte vi dig. Ah. Så, jag hör inte dig, Mikael.
Sorry.
Ja.
Du får tippa.
Ja, nej, bra. Nu är du här.
Men, ja. Nej, men om det är så att man lever under de förhållandena, att man inte har pengar och pappa är borta, man får inte det man vill. Och så går man ut på sociala medier och så tittar man på Instagram som är en låtsasvärld. Där folk, finns en massa jävla kändisar och jag vet inte, känd för vad? Vad fan har du gjort? Någon sån här influencer som är 23 år. som styr. Och det finns ju en massa influencers som kanske inte går ut med att de är just det, men inom det kriminella också. Mm.
Ja, du är ju en kändis.
Ja. Kändis.
Ja. Du faller i alla fall inom kategorin. Känner du dig som en kändis?
Ja, jag hatar ordet, men kändis.
Nej, men jag frågar bara för att jag är nyfiken på, alltså så här, vad är, alltså det är ju en bild som folk har av en, eller hur?
Ja.
Ja.
Men det är min vad det nu heter. Det bygger i alla fall på, jag har gjort någonting, jag har gjort filmer, jag har ju varit en idrottsman på hög nivå liksom. Så det finns ju något där som jag har gjort och utfört. Men om man är någon sån här influencer och bara är. Jag liksom, och 23 år och ska berätta hur man ska leva livet. Det blir, för mig blir det jättekonstigt. Men ja, skit i det. De får vara som de är. Men vad gäller det här med unga killar då som är lättstyrda och lättpåverkade. För en sån kan det ju vara katastrof att gå ut på sociala medier. Och bli influerad då av ja, någon sån här kriminell kille. Det är en jättejobbig tid. Jag säger till min yngsta dotter flera gånger om dagen. Jag hoppas. Det grämer mig att du inte kunde växa upp med oss. För det var en helt annan värld. Det var, alltså nu, man vet inte var man ska gå. Man vet inte vad man ska säga. Allting är så jävla uppstyrt. Va? När jag hörde nu häromdagen planerna på hur de skulle stoppa gängkriminaliteten. Genom att sätta upp kameror med ansiktsigenkänning. Då tänkte jag så här, herregud, hur ska det här sluta? Snart kommer vi få en, det är bara att stoppa in det här antennen på skallen så kan de styra dig vart du ska gå också. Det är helt sjukt, hur fan ska det stoppa kriminaliteten att de filmar? Och folk ifrågasätter inte. Det blir jättekonstigt, jag bara, men...
Nej, men tänk också så här, hur mycket folk inte vet. Jag skulle bara vilja säga någonting. Alltså, jag har ju jobbat på två institutioner för tjejer. Låsta. Så. Och jag kommer inte gå in på vilka. Men jag var ganska chockad fort liksom, över hur man valde att sköta saker. Och liksom, personalen hade en egen agenda. Så att, där jag var första gången så fanns det en ganska så här, inarbetade rutiner. Bland personalen. Och jag kommer ihåg att jag faktiskt gick till chefen ganska fort. Och så hade hur mycket frågor som helst. Och fick jättebra respons från chefen. Och han tyckte jag hade jättebra synpunkter. Det händer så mycket här. Och det var inte så många ungdomar och tjejer på den här avdelningen. Och det är en av de mest betalda också. Så, för att det var mest personal kring de här tjejerna.
Ja.
Men jag märkte ganska fort att jag blev ju inte så populär bland personalen. Och det spillde ju snabbt över också på cheferna, för det blev ju ett problem. Ja, så att på den institutionen blev inte jag så långvarig. Sen gick det några år och sen så hamnade jag på en annan mycket, mycket större institution. Och där är jag kvar 9-10 månader i alla fall. Och i början så tyckte jag att jag faktiskt gjorde skillnad. Och hittade liksom, vad ska man säga, personal som jag tyckte var riktigt schysst. Men märkte också ganska fort att de inte vågade stå upp. Så, för det hände väldigt, väldigt mycket saker som jag skulle betrakta liksom, som, och kalla för övergrepp och övervåld. Och jag har jättesvårt hur man förstår man liksom kan behandla unga tjejer på det viset. Och jag har ju berättat det här exemplet för dig, men jag kommer att göra det här också. Det var en dag så kommer in, man tar ju alltid emot dem, liksom tar emot sidan, och gör en liksom avstämning, man gör en checklista. Och, ja, det är massa, man går igenom deras... bagage och innan de får sitt rum. Ja. Mm. Och den här flickan, hon är inte mer än 14. Hon har varit frihetsberövad i, jag vet inte om det är 2 eller 3 veckor. Hon har inte fått haft någon kontakt med någon från sin familj under den här tiden. Hon har ett enda önskemål. Och det är att få prata med sin mormor. Och hela dagen ägnar jag åt att ha kontakt med SOS. För att få till ett ja. För att hon ska kunna få prata med sin mormor. Så, och till slut så får jag ett positivt besked. Och då jobbar jag tillsammans med en annan tjej som är ganska ung. Och som är, infaller liksom inom kategorin av liksom... Ja, det låter ju så hemskt, men lite så här orten-stil.
Ja.
Och ja, vi hade inte så många likheter, hon och jag. Och hon frågar mig om hon kan få gå ut och lämna det här beskedet till den här flickan. Och så ser jag hur den här flickan... alltså jag kommer så här precis ut och överhör. Så jag hinner liksom, bara... höra beskedet hon ger. Och hon börjar storgråta. Och sen... Ja, så det som händer i alla fall är att min kollega går ut och säger att vi har fått ett besked nu. Och så tittar hon på henne och så säger hon så här: du kommer inte få prata med din mormor. Och sen så säger hon: Jag bara skojar.
Men du förstår ju, då är man ju psykopat. Ja. Alltså det är ju... Och du är ju sadist.
Ja. Och det som händer i mig när jag överhör det här, det är ju att jag tar min kollega åt sidan och frågar liksom hur hon tänkte, hur hon kunde göra det här. Jag lämnar inte det, utan jag ringer faktiskt min chef och får inte riktigt den responsen som jag tycker att jag borde få, utan så här, sånt händer, man kan ha liksom lite överseende, det var väl klantigt. Men jag tycker inte att det är klantigt. Jag tycker att det är rent av förkastligt. Jag tycker att det är sadistiskt. Alltså vi har jobbat på det här beskedet hela dagen. Hon har ett önskemål.
Det är ett sjukligt beteende.
Ja, det är sjukt att skämta om en sån här sak. Jag tycker att det är ett sånt övergrepp. Så att det jag gör, det är att jag faktiskt ringer upp till jag ringer till SIS. Alltså jag ringer upp till liksom, var man nu ringer.
Ja.
Och jag vet inte om det tog 2 eller 3 dagar så var den här tjejen borta i alla fall från den här institutionen. Personalen pratar vi om.
Ja, ja. Ja.
Så att jag kunde inte se på. Och jag tycker att min chef borde ha... Och det säger ju också någonting om hur man, även liksom personal avhumaniseras. Även om jag valde att prata med en av de bättre cheferna. Och där jag tänkte att jag skulle få lite respons. Så har de hållit på med det här så länge. Så att det bara liksom, det rinner av dem. Att det är liksom en bland alla andra.
Ja.
Och det är
det blir slentrian i det också.
Det blir slentrian i sadismen.
Ja.
Ja. Och övergreppen.
Ja, men det är som jag sa när de gick in till den där autistiska killen. Och det var viktigt att han skulle ha bara 3 sockerbitar och så. Givetvis hade de i 4 och sa det är inget bedör av ett fett.
Alltså,
och då sitter den där killen där fängslad ifrån sina föräldrar, borta från föräldrarna och allting. Och oavsett om han har gjort ett fruktansvärt brott så är det inte deras sak att straffa. Men så har det varit precis.
Mm.
Och så ska alla vara så jävla tuffa. Alla är så tuffa. Fast de är inte det. De killarna jag jobbar med var många där som var jätteframgångsrika idrottskillar, alltså inom kampsporten då. Men de beter sig, för de behöver inte hålla på och gå och brösta för folk. Men många av de andra små kackelackorna, det var ju vedervärdigt. Alltså hur man bara kan behandla folk på det sättet, det är i min värld är ofattbart. Och det är inte att jag ska vara någon jävla ängel, utan det är bara att man beter sig liksom.
Mm.
Jag kan inte förstå hur man kan behandla folk på det där sättet. Och de som sitter där som chefer, det borde ju vara straffbart va.
Mm.
Men det var alltid, det var hon är kompis med den som är kompis med den som är chef där.
Det är mycket sånt. Många som har jobbat med varandra i många år och man har liksom personliga relationer. Alltså jag blev ganska chockad där på det sista stället. Hur liksom alla typ grillade liksom på helgerna och träffades och gjorde saker ihop. Och jag fattar att man blir kompisar. Men det skapar ju också någonting. Alltså man golar ju inte på polare. Alltså så här. Ja.
Nej.
Och då har man ju också försatt sig i en ganska knepig situation. Och jag vill också tillägga att jag har såklart jobbat med jättebra människor också. Ja. Men
det är viktigt att säga.
Det är svårt att vara en bra person i en sån miljö. Alltså ja. Det är jättesvårt.
Men det är också, det är inte den onde mannens gärningar, det är den gode mannens tystnad som är faran.
Ja.
Och det gäller att öppna upp och så att folk förstår. Och jag, på ett sätt så förstår jag, det var en kille som sa till mig en gång, men hur fan skulle du reagera om de hade gjort sådär med din familj?
Mm.
Någon kille som hade tagit livet av någon. Då känner jag så här, fast det är en sak hur jag skulle göra, eller hur jag tror de flesta ska göra. Man skulle bli ganska hatisk, eller ganska, man skulle nog bli hatisk. Och kanske, vi säger då, ta det till en ytterlighet. Om jag dödar någon som har dödat min dotter, ja då är det som det är. Men att det är statens namn, ska, att du ska fortsätta att straffa den här killen, att det är staten som ska göra det, det är nej. Alltså det är helt vansinnigt, va? En kille som kommer ifrån någon ort någonstans, bor troligen ensam med mamma och en hel jävla hög med syskon. Har liksom de absolut sämsta förutsättningarna. När han ändå kostar 8000 per dag, kan man inte sätta lite krav på honom? Du ska gå i skolan. Du ska genomföra den här utbildningen. Annars kan du få sitta här längre. Men du har en chans att komma ut tidigare. Och på något sätt så blir det där också en vågdelare. De som är helt uppgivna och inte bryr sig om någonting. Nej, okej, då får du sitta här. Men om det är någon som har blivit inlurad i det här. Eller som har drivits in och kanske insett att fan, det här är inte bra. Jag vill inte hålla på så här. Så har han en chans att ta sig ur. Men som det är nu. De kan spela kort och kolla på film. I 4 år. Och sen kommer de ut. Vad är det som har hänt? Vad har förändrat deras förutsättningar att klara sig? Ingenting.
Ja, kanske snarare blir det kanske ännu värre. Precis, det var det jag tänkte. De är liksom institutionaliserade. Liksom. Ja. Det vet vi ju också. Att det, har du liksom suttit så länge så är chansen ganska stor att du åker in igen. Ja, men du är institutionsskadad. Alltså jag har träffat hur mycket, många sådana som helst. Jättesvårt för dem att klara sig där ute. Inte alla, men många.
Mm. Det är givetvis samma när man sitter i fängelse. Jag och Johan Viktor när vi var ute. Vi mötte ju folk som hade suttit då 10 år. Och nu skulle de komma ut.
Mm.
De har fått frukost serverad varje, blivit väckta varje morgon och så vidare och så vidare. Man lallas in i någon typ av vardag. Men för de här ungdomarna så känner jag det. Det är många år kvar i deras liv. Och att de ska slänga bort det på och sitta inlåsta, det är liksom, det är fruktansvärt. Och att man inte gör allt för att få de här killarna på fötter igen. Istället för att straffa och låsa in dem. Jag sa det någon gång till den där chefen där. Då när hon sa till mig att de är här för att förvaras, inte för att vårdas. Då sa jag, men då kan man lika gärna skjuta dem i huvudet. Vad fan ska du slänga ut massa pengar på att vårda dem för? Skjut skiten och bara släng dem på en hög någonstans. Och det är ju lika absurt det. Det är klart ingen vill det. Men som det är nu så de gör ju ingenting. Och CIS är ett skämt.
Jo, men precis, man bara stoppar in folk liksom i förvaring. Det blir ju inte bättre för någon. Mer än att en massa människor blir avlönade. Så,
ja, det är som att sätta, det är som att sätta vargen på och vakta hönsen.
Mm.
Du vet den här, känner min fucking broder. Det är hans högsta dröm att bli kriminell. Va?
Mm.
Men han har inte lyckats, om man ska säga. Så han går där och gottar sig med de här små killarna. Det är ofattbart, va?
Mm.
Jag tycker det är katastrof. Och när jag hör, jag har ju insett efter det jag läst om hur SIS för tjejer sköts. Det är ju, och det är också helt vansinnigt. Det är på ett annat sätt bara. Mm. Att de här fysiska övergreppen och att de som jobbar där har relationer med tjejerna. Det här är tjejer som är så trasiga så att det finns, det är ingenting kvar. Det är samma med killarna. Och så går det någon och befäster deras nivå då i den kriminella världen. Känner min fucking broder.
Mm. Du, man blir mörkare. Ja. Ja, jag ska ju göra, följa upp det här med liksom några intervjuer med tjejer som faktiskt har suttit på låsta institutioner. Men nu, så här, om vi presenterar en lösning, vad tror du är lösningen på det, Mikael?
Lösningen för killar, först och främst den här gängkriminaliteten som är, det är att hitta positiva manliga förebilder som kan bilda någon typ av mentorskap och ta hand. Tänk bara en enkel ekvation. En polis som får 27 000 i månaden, tror jag det är, i ingångslön. Om man höjer deras lön och säger att de får 37 000 i ingångslön. De får en 10 extra. Det var en kille kostar för en dag. Eller vi kapar där. Vi säger för två dagar. Det var en kille kostar för två dagar. Det räcker den här polisen. Då kan han vara mentor en hel månad åt en kille. Och givetvis måste det vara en selektion där också bland poliser. För de är inte per definition 100% heller. Men att det är väl i alla fall så. Det är någon typ av vandelsprövning för att de ska kunna få bli de här förebilderna. Då tar man poliser. Man kanske tar affärsmän, artister, kändisar. Någonting som de här killarna kan få se upp till. Och se att den här killen går och jobbar. Han sitter inte hemma och kollar på tv och ja, vad det nu är. Utan ett mentorskap och hitta positiva manliga förebilder. Som stoppar dem från att gå ut. Att de förstår av den här mentorn då. Att rättfärdighet, det är det enda raka i långa loppet. Det finns de som har rånat en bank och klarat sig. Men sen då? Vad händer sen? Blir man lycklig då? Nej, det blir man fan inte. Jag vet inte hur många som helst som har rånat banker. Inte fan mår de bättre.
Nej. Men vi behöver ju någon som ser oss. Ja. Vi behöver någon som tror på oss. Och jag menar, du har ju själv levt ett ganska stökigt liv.
Ja, absolut. Absolut. Och där också folk tror
att... Vad fick dig att ändra dig?
När min dotter kom, min äldsta dotter, då kände jag att det här vill inte jag hålla på med. Jag har aldrig varit med i någon gäng eller rånat någon bank eller någonting. Jag var bara en olycklig kille som var ute och slog folk på käften. Och alltså... Ja, till slut säger ju samhället ifrån och så får det konsekvenser. Men jag känner att jag lider med de här killarna. Jag lider med dem för att de har ingen backup. De har ingen som backar upp dem. Och du kan tänka om en kille som sitter dömd för så pass grova brott. Eller det är väl det grösta brottet. Vad fan ska de ringa till mig för? Jo, för det finns inga andra, troligen. Just den här killen som ringde nu när min dotter var här. Han har en pappa, en bra pappa. Men annars, det finns ingen.
Men som samhälle, liksom. Har vi gått mot det bättre eller sämre? Eller vad skulle du säga?
Sämre, säger jag. Mm. Och jag vet inte, men som jag känner med just unga pojkar som är på glid. Nu har det blivit så lågaffektivt allting. Och det får ingenting få några konsekvenser. Mm. Så de räknar helt iskallt med. Det där blev ju myntat som ett uttryck. Man bröstar en fyra för att bli en 100-gubbe. Och jag tror att det var Diamant Salihu som skrev det i den här Tills alla dör. Och han, det är inte han som har sagt det här, men det är han som har skrivit det. Och då står det att bland annat då, alltså om vi inte stoppar nyrekryteringen så kommer det här aldrig sluta. Man måste skära av roten och sen får andra blomma ut. Och de som är i det här, större del av dem kommer dö. Så är det. Liksom, eller bli inlåsta någonstans. Och det är inget liv någon vill ha. Mm. Det är inget kul att sitta. Vet du, jag är lite halv klaustrofobisk. Eller halv typ hel.
Men, okay.
Men när jag gick in på Hall. Och gick i den här bunkern. Jag satt inte där själv. Utan det var när vi skulle dit och föreläsa. Jag fick panik. Jag tänker, fy fan. Tänk att sitta här i 5 år, 6 år. Man vänjer sig säkert efter ett par dagar. Men du vet, det kändes som att jag inte kunde andas. Det var fruktansvärt att sitta med människor där 100% av dem som sitter där mår dåligt. De vill hellre vara på ett annat ställe. De vill hellre vara hemma. Jag är helt övertygad. På SIS är det nog kanske bättre för unga killar att sitta där om vården hade varit som den ska vara. Då hade det varit bättre än att vara hemma. Jag jobbar med killar vars mamma har sålt dem liksom, till äldre gubbar. Förstår du, hur ska en sån kille kunna komma på fötter igen? Det blir ju tufft. Men
jo, det blir ju inte bättre på SIS.
Nej, långt ifrån. Då blir man kallad ett jävla fetto eller en idiot eller någonting av någon som man då ska träffa dagligen i stort sett. Du förstår, det är som tortyr för de där killarna att sitta på SIS. Det är fruktansvärt alltså. Och sen all korruption som är mat, alltså när de beställer mat dubbelt så mycket som egentligen äts upp och så slängs det bara bort. Det är klart som fan att de får pengar på sidan av den killen de har beställt mat av. Mm. Det fattar ju en apa, det fattar ju vem som helst. Och staten bara betalar. Oj, vad mycket. Mm. Ja, men vad
det, finns ju inte insyn på det sättet. Men jag tänker ingenting. Så att, för du har ju varit 6 gånger uppe i riksdagen, blivit inbjuden. Ja. Och vad har det lett till?
Ingenting. Det gällde ju stoppa nyrekryteringen till de här gängen. Och jag har varit uppe med poliser. Jag har varit uppe med för detta kriminella. Jag har varit uppe med militärer. Jag har varit uppe med allting för att på något sätt visa liksom, vi måste göra någonting. Sista gången nu, då satt vi med hela justitiedepartementet och... Alltså tyvärr, vi får inga svar. Mm. Vi får inga svar. På sista då fick vi, då sa de, för vi sa att för att öppna upp våra idéer och ge dem idéerna så sa vi vill ha 250 000 som någon typ av säkerhet om det här bara kommer upp som ett slumpförslag och vi inte är med. Då behåller vi pengarna. Så 250 000. Det var en kille kostade på SIS i en månad. Men de tackar nej. Och vi har suttit, det spelar ingen roll om det är höger eller vänster eller SD eller SOSA. Det spelar ingen roll. Alla har precis samma inställning. Det är nya arbetstillfällen. De skiter i det där fullkomligt. Hade de på allvar vilja stoppa det här, då hade de gjort det.
Men hade inte du också pratat med politiker om SIS?
Jo, absolut. Ja. Men de visste inte ens att det var så här. Nej. De visste inte.
Nej, nu.
Vi har skickat ett handskrivet brev till 28 kommunchefer.
Mm. Okej. Okay. Har du fått
så många svar fick vi?
Ja. Det brukar vara så. Så, ja, jag tänker också, fick jag ett så här, ett meddelande där, så här, hur förändrar man? Och det är det jag tänker, så här, vi behöver fokusera på det. Liksom, hur förändrar vi det här? Så det är ju redan ganska långt gånget.
Så ja, det är, ja. Och om man inte gör någonting tämligen omgående så kommer det här att barka åt helvete. Och det kommer bli som ett inbördeskrig. Och vad det här för med sig, som också är fruktansvärt, det är att alla som är en nyans mörkare än Emilie Lönneberg i håret blir sedda som parasiter och du vet, ja, men det är alla svartskallars fel. Det är det man hör och läser överallt, va? Mm. Fast så är det inte. För fortfarande är det stora flertalet jobbar och gör rätt för sig.
Mm.
Men alltså, än en gång, min pappa, jag tar honom som ett exempel. När han kom hit, han slöjda jämt. Han jobbade jämt och det var därför han inte var med oss. Mm. Men inte ens han kunde splitta upp sig. Men de jobbade jämt. Men det var ju också, han fick ju ett jobb och han blev integrerad. Men nu, det finns inget, de som kommer hit nu, det finns inget större intresse av att få dem integrerade.
Nej.
För då hade man fått det. Man hade
gjort det för länge sedan.
Alltså, ja.
Det är inte så att kunskapen om det saknas.
Utan, absolut inte.
Så man kan ju nästan misstänka så här, hur det kommer sig att det är som det är. Ja.
Men vet du, jag, som jag sa till dig, jag är ute och monterar glas.
Mm.
Och så kommer vi till skolor. Om man kommer då till skolor i socialgrupp 1-områden.
Mm.
Om man vill käka så säger man, du, kan vi handla mat här i matsalen? Ganska ofta är det, nej, tyvärr det går inte. Okej, men när man är ute i orten, det är en helt annan värme där. Det är, ja, men kom, sätt det, det är inga problem. Det är ett helt annat mottagande.
Mm.
Och i det så kan jag känna så här, det måste ju vara ännu värre för dem.
Mm.
Förstår du det som händer där?
Mm.
Och jag vet inte, har du hört den här Sammy, vet du vem det är, han som hade ett band förut, Medina?
Inte alls bra på sånt. Ja, men...
Kolla på nätet sen. Jag tror den finns på YouTube också. Han gjorde en sång som heter, eller en låt som heter När krutröken lagt sig.
Mm.
Jag grät ögonen nu när jag hörde den. För det där verkligen, dels så är han fantastiskt bra, men sen om man är någon sån här empatisk så känner man där. Tänk dig, det här är inte bara en siffra. Igår sprängde de 3 gånger eller i natt. De sköt någon häromdagen, de sköt någon där, de sköt någon här. Det är hela tiden. Men det är barn som dör. Och runt varje barn så är det föräldrar. Runt varje barn som skjuter de här andra barnen så är det också massa... Det blir ett enormt lidande. Men det får bara fortgå. Och så går Morgan Johansson ut, det var ju ett tag sedan nu. Men gick ut och sa att han hade gjort 200 nya arbetstillfällen. Genom att öppna 2 nya anstalter.
Mm.
Snacka om hål i huvudet alltså.
Ja, jag tänker på den svenska polisen. Ja. Om jag tänker så här, fransk polis.
Ja.
De vågar liksom. De vågar ju gå emot. Svensk polis. Vad händer om svensk polis åker ut till orten? Kliver de ut?
Vet du, jag jobbar ju på polisskolan förut med kommunikativ konflikthantering.
Mm.
Och det är också inte värt ett skit om man inte har en relation. Så därför tror jag att kvarterspoliser, om man har då Kalle Kula som har gått där ett par år. Och han känner alla, han vet vad som händer. Det tror jag kan vara en lösning. Det här med gängkriminaliteten, det har gått så långt. Så att det är inte längre i polisens händer. De kan göra, de, absolut, de kan säkert åka in i Rinkeby och röja upp. Eller i någon
men,
annan.
Men vågar de det? Alltså så här, det är ju oftast ganska... Nej, men min upplevelse är att polisen har passiviserats ganska mycket. Alltså passiviserats, heter det. Ja. Att de inte alltid vågar faktiskt ens gå ut.
Jag har ju kompisar som är poliser som är precis tvärtom. Mm. Som drar ut killar ur bilar. Även om de inte öppnar fönstret så hjälper de dem. Hjälper att öppna fönstret och så drar de ut killen. Det finns ju sådana också. Men som det är nu så... Det är ju så... Hela liksom samhället blir lågaffektivt. Mm. I ett ärende som handlar om det absolut yttersta våldet. När man skjuter ihjäl varann eller spränger varann i luften eller vad fan det är. Mm.
Ja, men det är lite dit jag vill komma. För man har ju skapat det här, eller hur? Jag menar, ta lärare. Som lärare idag, så du kan ju inte tjäna som lärare på samma sätt som du kunde för 20 år sedan.
Nej.
För att du kunde, som lärare så kunde du tala om för dina elever. Sen är liksom skolans roll, det är något annat. Men det är... Någonting har ju ändå hänt i skolan. Ja. För du som lärare, du får inte säga någonting.
Nej.
Jag menar, eleven kan gå emot och säga så här, du försöker slå mig. Och så går de till rektorn och så gör de en anmälan.
Och så blir man avtagen. Men vet du, jag det är så stort det här problemet. Så du och jag börjar prata om kriminalitet. Och nu är vi inne på skola.
Ja, sen kommer... och vi ska runda av. Liksom. Ja.
Nej, men sen kommer man till idrottsklubbar. Ja. Så kommer man... men vad det ytterst handlar om, tror jag, det är att ha en tillhörighet. Och speciellt för unga killar. Och speciellt för unga killar som inte har en förebild. Och positiv manlig förebild. Så vill man vara del av någonting. Det blir fotbollshuliganer. Vad fan är det? Jag var ute och slåss för Hammarby eller Djurgården eller vad det nu är. Nej, men för det här är ju killar som ändå är integrerade i samhället. Och förut så var ju de godis för alla de här, vi säger MC-klubbar eller någonting. För de visste, de här huliganerna, de håller käften och de vågar, de kör bara. De frågar inte så mycket. Och det där var en grej som Johan och jag pratade om. Men nu plockar man ju upp 10-12-åringar. Som springer knarkärenden och som bär vapen och som skjuter folk och så vidare. Och hur kommer det sig att de här barnen är tillgängliga? Jo, för att det inte finns någon som styr dem. Mm. Och nu föräldrarna, jag var på föräldramöte själv häromdagen. Och nu bor vi i Täby ändå, så att det är liksom, det finns säkert någon orten avdelning här också. Men... Det är det här att folk sitter och pekar hela tiden åt skolan eller åt andra hållet. Om det är skolan eller vad det nu är. Ja, men varför sköter ni inte det här? Ytterst är det hemmet som gäller. Och det är där man ska uppfostra barnen. Det är inte skolans sak att göra. Men om det inte finns någon som uppfostrar barnen i hemmet. Det är då man, då blir det komplicerat.
Mm. Ja, men jag var, det är flera saker, jag var ju på en kurs i helgen och bortsett från vissa saker där så fanns det faktiskt verkligen saker som jag tog med mig hem. Jag tänkte på det här med att som förälder, alltså vilken roll har jag som förälder? Att vara förälder är ju inte alltid bekvämt, men jag måste ju bestämma mig för att ta en ledarroll. Alltså jag är ju den som leder liksom flocken.
Ja.
Jag kan inte vara för mycket.
Men sen, min barn. Uppfattning är att man inte behöver detaljreglera.
Nej, men jag måste ändå stå kvar.
Håll i gaffeln med vänster hand. Gör så.
Nej, men det är någonting annat. Det är någonting annat. Alltså du kan ju med kärleksfull hand leda. Precis som en bra lärare liksom kan få en bra klass att samarbeta. Men där vi är så är det ju inte på det viset.
Nej.
Alltså det var det jag skulle komma till. Du pratade om det här med tillhörighet. Och för 2 veckor sedan så var jag med, min brorsa skulle hoppa fallskärm. Ja, så tog jag med ungarna dit och så var vi där på fallskärmsklubben. Sen när vi åkte därifrån så stannade vi till och käkade i Grytjom. Jag är uppvuxen utanför Tierp själv. Så, att det är liksom
så du var i Tierp och hoppade. Jag hoppade också där.
Du gjorde det. Jag hoppade inte med min bror. Jag hoppat för många år sedan.
Ja.
Men så stannar vi till och käkar. Och så kommer det så ut massa killar i typ lite raggarmundering. Och så kör de en raggarbil. Och mina, alltså du vet, mina ungar, det var så roligt. För de gjorde ju såna, vad heter det? Börnar heter det, va? Ja, det var helt fantastiskt. Sen så står vi där och snackar. Och så säger de så här, kom. Vi har kakor och tårta här. Och jag bara, va? Va? Så kommer vi in. Och då så har ju de startat en Tierps motorklubb. Och så får jag prata med han som har startat det. Och han startade under pandemin. För det finns inga fritidsgårdar kvar. Så med egna medel liksom. Så han skapat det här och hyrt det här. Och de var jag tror de var 40 stycken som satt där inne. Liksom, en lördagkväll.
Ja.
Och så bjuder de in oss.
Det är magiskt.
Ja, och vi, så här, ungarna gick därifrån med kepsar och t-shirts. Ja. Och vi fick se deras, de hade flera garage. Och de hade hittat på ett sätt också att få in pengar genom att tvätta bilar. Och, alltså jag var så djupt imponerad när jag åkte därifrån. Så att jag var så här, gråtig och tänkte att det finns inte så mycket sånt idag.
Nej.
Och det var liksom en eldsjäl som startade det här.
Ja. En av de grejerna som jag känner, det är ju, jag har ju haft kampsporten, annars så, jag kan säga med 100% säkerhet så hade det gått åt helvete ordentligt. Jag har alltid haft det. Och det är sånt stigma runt det, för, i och med att man slåss. Så folk säger, men herregud, ska det, om jag tar då några killar som jag har varit, några som var på öppna avdelningar. Så jag har tagit med dem till gymmet och så får de möta då till exempel Alexander Gustafsson som är en världsstjärna och som är en fantastisk människa. Och då ser de att, vad fan, den här killen, det finns ju inte många som slåss bättre i hela världen än vad han gör. Och han kommer fram och böjer sig ner och bockar och säger, tjena Alexander, och tittar de här killarna i ögonen. De har ju inte fått den bekräftelsen på kanske någonsin. Och så, hela den, om du förstår den liksom värmen som är där. Man säger då, ja men kom så ska du få se på gymmet. Så kommer folk in och då sitter det massa folk med näsan så här och blomkålsöron och allting. Och visst, det ser lite läskigt ut. Men alla, med få undantag, så är det någon som har en pissig attityd. Annars är det bra, schyssta människor. Och då säger folk, ja men annars får man väl stryk. Nej, det får man inte. Men man får inte vara med. Man får inte vara med i den här koalitionen, vad man ska säga. Där man, alltså alla blir accepterade som kommer dit och svettas och kämpar. Det är det går ut på. Och där finns det folk från SIS. Det finns folk som har suttit inne. Det finns folk, alltså det finns hur mycket som helst där. Men det är de som har förstått att det här är ingenting som man ska hålla på med. Det är, för mig var kampsporten helt magisk.
Så lösning, det är ju faktiskt
samhörighet.
Samhörighet.
Mm. Tillhörighet. Mm. Och vara med i något jävla gäng eller något, heja på något visst fotbollslag eller något. Ja, men det blir kostsamt.
Mm.
Det blir det. Mm. Och jag vet du, jag en gång, jag ska avsluta sen. Jag skulle vara med och jobba, GV Persson, han skulle gå på fotboll på ett derby. För att han skulle känna av, ja, någon, om det kändes hotfullt eller om det, ja, någon typ, vad det var för vibe där. Så vi kom in och så hittade vi en läktare där det inte var massa huliganer, tänkte vi. Så vi satt oss och matchen började. Helt plötsligt, de här killarna som har suttit bredvid oss då, med kostym och så vidare, vissa av dem. De reser sig upp och börjar skrika och det är som, alltså det är så att det osar i munnen. Det är så fula ord och de står och ger fingret till läktaren på andra sidan och pratar om deras mammor och bla bla bla. Och där sitter jag mitt i det här. Det här ser ut som helt civiliserade killar. Som man vet, man kan se på tunnelbanan eller något. Så tänker jag, fy fan. Tänk dig de här killarna, vilka, alltså apropå krutdurkar, vad har hänt i din barndom för att du ska stå på en fotbollsmatch och skrika som en jävla apa på ett... Det är helt ofattbart, va? Det finns så mycket sånt där. Jag har så svårt att liksom få händerna runt det. Jag förstår inte.
Mm. Och ändå finns det så mycket sånt.
Ja,
men Mikael.
Ja.
Alltså verkligen, verkligen, verkligen tack. Du är så jävla bra. Ja.
Äsch, så där säger du till alla.
Jag säger det till många. Men, ja, men jag menar det verkligen. Ja.
Tack. Jag tycker det är coolt av dig att ha en podd som heter Modiga människor. Jag såg det faktiskt först idag. Jag tänkte så här, det är någon podd. Men det är ballt att vara med i någon som heter Modiga människor. Då har man i alla fall stuckit ut lite grann.
Mm. Tack.
Det känns viktigt.
Ja. Det blir en fortsättning på det här. Det är jag säker på.
Ja, bra.
Ja. Så, då säger vi tack så jättemycket.
Tack själv. Nu ska jag åka och slåss lite. Under ordnade former.
Ja, bra. Då gör vi så här.